Everybody.
Det har varit en fantastisk tid så här långt.
In such a great time so far.
Och jag hoppas att även slutet på gudstjänsten ska bli angenäm.
And I think that I hope that the, also the end of the service will be pleasant.
Vi ska börja med att be.
We'll begin by a word of prayer.
Herre, vi tackar dig denna morgon.
And Lord, we thank you this morning.
Vi tackar dig för att vi har kunnat komma till ditt hus.
We thank you that we have come, we can come to your house.
Vi tackar dig också för att vi har fått fira nattvard tillsammans.
And we thank you that we could take communion together.
Herre, vi ber att ditt ord skulle vara rikt ibland oss denna morgon.
And we pray that your word will dwell richly among us this morning.
Vi ber att du talar till våra hjärtan.
And we pray that you will speak to our hearts.
Vi ber att du utmanar oss i vår vandring.
And we pray that you will challenge us in our walk.
Vi ber att du bygger upp oss i den situation som vi befinner oss i.
And we pray that you will build us up in the situation where we are.
Vi ber alla dessa ting i ditt namn.
And we pray all this in your name.
Amen.
Amen.
När vi tror på Jesus Kristus så blir vi frälsta.
When we believe in Jesus Christ, we are saved.
Det betyder att bli räddad.
This means to be saved.
Vi har i nattvarden lärt oss en del om detta.
And in communion we learned some of this.
Det här är någonting som kanske verkar ganska främmande för många människor.
And maybe this seems strange to many people.
Att om jag ska kunna vara med Gud.
That in order to be with God.
Evigheten.
For eternity.
Så måste jag göra någonting.
I must do something.
Jag måste förtjäna en plats hos honom.
Then I must earn a place with him.
Jag måste på något sätt göra goda saker.
I must do something good.
Därför att om jag inte gör det.
Because if I don't do it.
Då kan inte denna heliga Gud ta emot mig.
Then this holy God can't receive me.
Men då kommer vi till en annan fråga.
But then there's another question.
Om Gud är helig.
If God is holy.
Och det är han.
And he is.
Och det
holy,
tror vi.
And we believe.
Och det
that
vet
God
vi.
Is holy and we know that.
Och det säger hans ord.
And his word says it.
Hur kan jag då göra någonting för att förtjäna en plats hos honom?
Then how can I do something to deserve a place with him?
Det är inte logiskt att jag skulle kunna göra tillräckligt för att bli accepterad hos den helige Gud.
It's not logical that I can do enough to be accepted by this holy God.
Det är mer logiskt att han gör någonting för oss.
It's more logical that he does something for us.
Som vi sen bara får ta emot.
And then we can just receive that.
Och det är exakt det som frälsningen är.
And that's exactly what salvation is.
Han har gjort allt.
He has done everything.
Han ger oss ett erbjudande.
He gives us an offer.
Att ta emot någonting.
To receive something.
Helt utan kostnad.
And it doesn't cost anything.
Och som ger oss evigt liv.
And it gives us eternal life.
Ibland brukar vi säga.
Sometimes we say.
Att han blev som oss.
That he became as we are.
För att vi skulle kunna bli som honom.
So that we could become like him.
Och det är exakt det som frälsningen innebär.
And that's exactly what salvation is.
Vi har trott på vad Jesus gjorde.
We believed in what Jesus did.
Därför har Gud gett oss allt med honom.
And that's why God, that's why Jesus gave us everything.
Så vad är definitionen på att vara frälst?
So what's the definition of being saved?
Att ha trott på Herren Jesus Kristus.
To have believed in the Lord Jesus Christ.
På vad han har gjort på korset.
In what he did on the cross.
Att det var för min skull.
That it was for my sake.
Som han gav sin kropp.
That he gave his body.
Som han utgöt sitt blod.
That he shed his blood.
Så att jag kan ha evigt liv.
That I can have eternal life.
Och förlåtelse för mina synder.
And to be forgiven for my sins.
Det är så enkelt.
It's so simple.
Att de flesta vänder sig mot det.
That most people don't want to believe it.
Och säger att det kan inte vara så.
And they say this, it can't be like that.
Och detta bottnar ytterst i en slags självrättfärdighet i oss.
And that's because we are very self-righteous.
Att jag vill hellre säga att jag har förtjänat någonting.
That I'd rather say that I deserve something.
Än att säga att jag tog emot det som någon annan hade gjort.
Then say that I received something that someone else had done.
Vi måste skilja på frälsning och lärjungaskap.
We must make a difference between salvation and discipleship.
Tyvärr gör inte alla det.
And unfortunately most people don't.
Och det har fört in mycket förvirring i Kristi kropp.
And this has brought in a lot of confusion into the body of Christ.
Frälsningen är absolut fri.
Salvation is totally free.
Den får vi som en gåva.
We get it as a gift.
Den är av nåd.
It is by grace.
Och den, vi tar emot den i tro.
And we receive it in faith.
Men lärjungaskapet.
But discipleship.
Är väldigt kostsamt.
Costs a lot.
Och vad innebär det?
And what does it mean?
Jo, det innebär att vi måste ge upp allting för att vara lärjung.
That we have to give up everything in order to be a disciple.
Så frälsningen är helt fri.
So salvation is without cost.
Lärjungaskapet är mycket kostsamt.
But discipleship costs a lot.
Och frukt i våra liv.
And fruit in our life.
Har vi någon sådan?
Do we have fruit?
Kanske, kanske inte.
Maybe, maybe not.
Men frukten är förväntad.
But fruit is something that is expected.
Men den är inte begärd.
But it's not something that is demanded.
Och jag hoppas att ni förstår skillnaden.
And I hope that you understand the difference.
Det är inte så att Gud inte vill att vi ska bära frukt.
Not that God doesn't want us to bear fruit.
Självklart vill han det.
Of course he wants us.
I Jesaja 5 talas om hur han planterade en vingård.
In Isaiah 5 it says that he planted a vineyard.
Och om man planterar en vingård så vill man naturligtvis se någon form av frukt.
And if you plant a vineyard you want to have some kind of fruit.
Men frälsningen är fri.
But salvation is free.
Och vi bär inte alltid frukt.
And we don't always bear fruit.
Men det betyder inte att vi inte är frälsta.
But this doesn't mean that we are not saved.
Det betyder bara att vi inte bär frukt.
It only means that we don't bear fruit.
Och det i sin tur betyder en massa olika saker.
And this in turn means a lot of different things.
Att jag kanske inte upplever Herrens glädje i mitt hjärta.
Maybe I don't have the joy of the Lord in my heart.
Att jag inte upplever hans syfte och plan med mitt liv.
And maybe I don't see his purpose and plan for my life.
Och att jag också förlorar fantastiska eviga belöningar som Gud har förberett för.
And that I will lose many amazing eternal rewards that God has prepared for me.
Men skilj på frälsning och lärjungaskap.
But make the difference between salvation and discipleship.
Och jag vill tala över ämnet idag, kallad till överlåtelse.
And the subject today is called to commitment.
Kallad till överlåtelse.
Called to commitment.
Och jag vill att vi läser Lukas 14 kapitel.
And I want us to read in Luke 14.
Och vi ska läsa verserna 31 till 35.
Verses 31 to 35.
Lukas 14.
Luke 14.
Med början i vers 31.
Beginning in verse 31.
Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och överväga om han med 10 000 man kan möta den som kommer emot honom med 20 000?
Or what king going to make war against another king does not sit down first and consider whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000?
Om han inte kan det skickar han sändebud och ber om fred medan den andra ännu är långt borta.
Or else, while the other is still a great way off, he sends a delegation and asks conditions of peace.
På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om man inte avstår från allt han äger.
So likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple.
Vers 34.
Verse 34.
Salt är bra, men om saltet mister sin sälta, hur ska man då göra det salt igen?
Salt is good, but if the salt has lost its flavor, how shall it be seasoned?
Vers 35.
35.
Varken för jorden eller gödselhögen duger det. Man kastar bort det. Hör du som har öron att höra med.
It is neither fit for the land nor for the dunghill, but men throw it out. He who has ears to hear, let him hear.
I Kolosserbrevet 3:4.
In Colossians 3:4.
Så står det att Kristus är vårt liv.
It says that Christ is our life.
Det betyder att han är allt.
This means that he is everything.
Men är han allt?
But is he everything?
För många kristna så är han bara en biljett till himlen.
For many Christians, he's only a ticket to heaven.
Jag är inte intresserad av att leva för honom.
And I don't want to live for him.
Och jag tänker på väldigt mycket av det som vi kallar religion i den här världen.
And much of what we call religion in this world.
Det går i princip ut på att göra någonting för att hålla Gud på ett behagligt avstånd.
We try to do something in order to keep God at a safe distance.
Jag ger lite grann.
I give a little bit.
Jag gör någonting.
And I do something.
Så att Gud är glad.
And then God is happy.
Och är han glad?
And if he's happy.
Då kanske han låter mig vara i fred.
Then maybe he will let me be alone.
Men det är inte alls så.
Be alone.
Det är inte alls så som Gud vill att vi ska se.
But that's not what the way that God wants to be.
I Johannes 10 kapitel.
In John 10.
Så talas det om hur Jesus är den gode herden.
It says that Jesus is the good shepherd.
Och det står i den 11 versen.
And it says in verse 11.
Att den gode herden ger sitt liv för fåren.
That the good shepherd will give his life for the sheep.
Och det här ordet för att ge.
And the word for give.
Det är tiffemi i grekiskan.
Tiffemi.
Och det är ett mi-verb. Och de är väldigt intressanta för de böjs annorlunda än andra verb.
And they are very interesting because they are conjugated in a different way from all other verbs.
Så jag har slitit mitt hår att memorisera mi-verb.
So I pull my hair in order to memorize these verbs.
Så därför så vill jag nämna det för er.
So I want to mention this.
Jag förstår vilket lidande jag går igenom.
Understand my suffering.
Men det här ordet det betyder att placera sig själv.
But this word means to place yourself.
Så han säger att jag har placerat mig själv.
And he says that I have placed myself.
Och var har han placerat sig själv?
And where did he place himself?
Han har placerat sig själv mellan Gud och människan.
He placed himself between God and man.
I första Timoteus 2:5.
In 1 Timothy 2:5.
Så står det att han är medlaren mellan Gud och människa, Jesus Kristus.
It says that he is the mediator between God and man.
Finns ingen annan medlare.
There's no other mediator.
Finns ingen annan religiös ledare.
No other religious leader.
Eller någon människa.
Or man.
Eller någon ängel.
Or angel.
Som kvalificerar sig för att vara en medlare.
Who can be a mediator.
Han var tvungen att vara Gud och människa.
He had to be God and man.
Och Jesus var både och.
And Jesus was both.
Och han placerade sig själv mellan Gud och mänsklighet.
And he put himself between God and man.
Och han bringade försoning.
And he brought reconciliation.
I andra Korinthierbrevet 5 kapitel.
In 2 Corinthians 5.
Och den 21 versen.
Verse 21.
Så står det att han blev till synd.
It says that he became sin.
Han som inte visste vad synd var.
He who didn't know what sin was.
För att vi skulle bli gjorda till rättfärdighet.
So that we would be made into righteousness.
Genom tro.
Through faith.
Så vi är kontinuerligt utmanade.
So we are continually challenged.
Att överlåta oss själva till Gud. Hela tiden.
To commit ourselves to God all the time.
Och Gud höjer hela tiden ribban.
And God sets the mark higher and higher.
Kom nu ihåg att frälsningen är fri.
But remember now that salvation is free.
Om jag en gång har trott på Jesus Kristus.
If I believed in Jesus Christ.
Då tillhör jag honom.
Then I belong to him.
Och jag har en relation med honom.
And I have a relationship.
Vare sig den är bra eller dålig.
Whether it's good or bad.
Men jag har en relation.
But I have a relationship.
För jag är hans son eller dotter.
Because I'm his son or daughter.
Men är jag en lärling?
But if I'm a disciple.
Inte alltid.
If I am I a disciple? Not always.
Utan många gånger så kämpar vi med olika saker.
But many times we struggle with many different.
Och vi kanske tänker att jag är överlåten i mitt liv.
And we maybe we think that I am committed in my life.
Men sen nästa dag.
But then the next day.
Så kommer Gud och introducerar någonting nytt i mitt liv.
God comes and he introduces something new into my life.
Och så upptäcker jag, jag var inte alls överlåten.
And then I discover that I wasn't committed at all.
Därför att det är en vandring.
Because it's a walk.
Och vi såg detta tidigare när vi läste.
And we saw this earlier when we read.
Att det här är en process.
That this is a process.
Där jag överlåter mig själv mer och mer.
Where I commit myself more and more.
Ett av våra många problem.
One of our many problems.
Kanske ett av de största.
Maybe the biggest one.
Det är att vi hör inte Gud.
Is that we don't hear God.
Därför att vi är så upptagna med allting annat.
Because we are so busy with everything.
Men en intressant man.
But one interesting man.
Förmodligen är det de mest intressanta i hela Bibeln.
Probably one of the most interesting in the Bible.
Det är Moses.
Is Moses.
Och i andra Mosebok kapitel 3
and in Exodus chapter 3
och vers 4,
verse 4
så ser vi hur Gud kallar Mose.
You see that God calls Moses.
Och det tog honom 40 år att få Mose uppmärksamhet.
And it took 40 years before he could get his notice.
Först ville han göra det han skulle göra i sin egen kraft.
First to try to do what he wanted to do in his own strength.
Som en ung man.
And as a young man.
Så hade han en idé om vad detta innebar.
He had an idea what it meant.
Och han skrev till verket.
And he started doing it.
Och han gjorde det på ett felaktigt sätt.
And he did it the wrong way.
Precis som vi alla gör.
As we all do.
Många gånger.
Many times.
Och vad hände?
And what happened?
Det blev helt fel.
It was just went totally wrong.
Så han rusar iväg bort ifrån allt.
So he just runs off away from everything.
Och hamnar som en herde.
And he ends up as a shepherd.
För massa får.
For a lot of sheep.
Och han spenderar där hela 40 år som en herde.
And he spends 40 years as a shepherd.
Och man kan tycka att det här var en väldigt bortkastad tid.
And you might think that this time was really wasted.
Han var ju faktiskt i faraos hus.
He was actually in the house of Pharaoh.
Han var enormt mäktig.
He was so powerful.
Han hade en helt spikrak karriär framför sig.
And he had a very good career ahead of him.
Om man bara hade rättat sig i ledet.
If he just done the right thing.
Men vad gör han istället?
But what did he do?
Jo, han går sin egen väg.
He went his own way.
Det blir fel.
It went wrong.
Och Gud tar honom åt sidan.
And God takes him aside.
Så det är en liten parentes.
Just a slight parenthesis.
Och han sätter in honom i ett sammanhang.
And he puts him into a context.
Som Mose själv tror är slutet på sitt eget liv.
And Moses himself thinks that this is the end of my life.
Han tror att han kommer att sluta som herde.
He thinks that he will end up as a shepherd.
Han tror att Guds handlande i hans liv är över.
He thinks that the dealings of God in his life have stopped.
Så han får nöja sig med att höra hela dagen.
So he just have all day.
Men faktum är att det kommer en dag.
But the fact is that there was a day.
När Gud kallar honom på nytt att överlåta sig till Herren.
When God called him anew to commit himself to the Lord.
På ett nytt sätt.
In a new way.
På en annan nivå.
On a different level.
Och det gör Gud hela tiden.
And God does it all the time.
När vi tror att det är över.
When we think that this is the end.
Då kallar Gud oss in i en ny kapacitet.
Then God will call us into a new capacity.
Och han vill att vi överlåter oss mera till honom.
And he wants us to commit ourselves more to him.
Så många kristna, eller alla kristna, är frälsta.
So all the Christians are saved.
Om jag inte är frälst, så är jag inte kristen.
If I'm not saved, I'm not a Christian.
Men alla frälsta är inte överlåtna.
But not all the people who are saved are committed.
Och vi kan säga att ingen kristen är fullkomligt överlåten.
And we can say that no Christian is totally committed.
Utan Gud verkar ständigt i våra liv.
But God is all the time at working in our lives.
Men det är fyra saker som vi behöver tänka på idag.
But we have to think of four things today.
I samband med överlåtelse.
When it comes to commitment.
Och egentligen är det frågor.
And actually, they are questions.
Som vi ska ställa oss.
Which we must ask.
Den första är, vem är Gud?
The first one is, who is God?
Därför att om Gud vill att jag ska leva för honom.
Because if God wants me to live for him.
Man har en plan för mitt liv.
If he has a plan for my
man life. Har ett syfte med vad jag gör.
If he has a purpose with what I'm doing.
Och han vill använda mig på något sätt.
And he wants to use me in some capacity.
Han vill att jag ska vara ett verktyg i den här världen.
He wants me to be a tool in this world.
För att framföra hans budskap.
Yeah, to bring his message into.
Ja, då vill jag ju veta vem min arbetsgivare är.
Then I want to know who is my employer.
Och det var det som Mose inte egentligen riktigt visste.
And that's what Moses didn't really know.
Han trodde att han visste det.
He thought he knew.
Han trodde att Gud var på det här sättet.
He thought that God is this way.
Att jag gör mitt bästa.
That I do my best.
Och Gud är med mig.
And God is with me.
Men den dagen jag faller pladask.
But the day that I fall.
Då är det slut.
That's the end.
Så levde han förmodligen i 40 år.
He probably lived like that for 40 years.
Med den typen av fördömelsens tankar.
With those kind of condemning thoughts.
Men vad hände då?
But what happened then?
Jo, Gud uppenbarade sig för honom.
God revealed himself to him.
Och i andra Moseboks tredje kapitel.
And in Exodus 3.
Och verserna 6 och 7.
Verses 6 and 7.
Det här är tankar som vi nosade lite på förra söndagen.
These are thoughts that we brought up a little bit last Sunday.
Men andra Mosebok 3.
Exodus 3.
Vers 6.
Vers 6.
Och han sa det, det är alltså Gud som talar.
It's God speaking.
Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet, till han bävade för att se på Gud.
Moreover he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God.
Och Herren sa det, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare, jag känner till dess lidande.
And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows.
Och vi har några vänner från Egypten här idag.
We have some friends from Egypt here
today. Och egyptiska kontakter på
olika sätt.
Och ni vet vad det här betyder.
And you know what this means.
Det är inget mot Egypten.
We're not saying anything bad about Egypt.
Det är bara det att i den bibliska historien här.
It's biblical history.
Så var judarna fångar i Egypten.
And the Jews were captive in Egypt.
Och Gud befriade dem från landet.
And God set them free from that country.
Och mycket har hänt sedan dess.
And many things have happened since.
Men poängen är.
The point is.
Att vem är Gud?
Who is God?
Och när han säger här i vers 6.
As he says in verse 6.
Att han åkallar honom. Eller han uppenbarar sig där.
When he reveals himself.
Under ett namn så talar han om sig själv som Elohim.
He speaks of himself as Elohim.
Och det här namnet, det betyder att han är den högste suveräna guden.
This means that he is the highest, the sovereign God.
Som styr över allting.
And he's ruling everything.
Och Mose kände honom i som denna gud.
And Moses knew him as this God.
Men i vers 7.
But in verse 7.
Så ser vi att han uppenbara sig under ett annat namn.
Then he reveals himself under a different name.
Som översätts med Herre.
Which is translated the Lord.
Och där är det ordet Yahweh.
And this is the name, the word Yahweh.
Och här är han den evige guden som är trofast sitt förbund.
He is the eternal God who is faithful to his covenant.
Och han påminner här Mose.
And he's reminding Moses
om att samma Gud som kallade hans förfader Abraham.
And the same God who called his ancestor Abraham.
Och lovade honom vissa saker.
And promised him certain things.
Han är också här.
He is also here.
Och talar till Mose i den här stunden.
And he's speaking to Moses at this moment.
Så vem är Gud?
So who is God?
Vi behöver veta vem Gud är.
We have to know who is God.
Att han är nådens Gud.
He is the God of grace.
Att han är för oss.
He is for us.
Att han är kärlekens Gud.
He is the God of love.
Att han önskar att ha gemenskap med oss.
And he wants to have fellowship with us.
Att han har en plan för mitt liv.
And he has a plan for my life.
Och han önskar mer än något annat att uppenbara denna plan.
And more than anything he wants to reveal this plan.
Och han är trofast till sina löften.
And he's faithful to his promises.
Och det finns cirka 8000 löften i Bibeln.
And there are about 8000 promises in the Bible.
Och det står att de är alla ja och amen i Jesus Kristus.
And it says that they are all yea and amen in Christ.
Andra Korintierbrevet 1:20.
In 1 Corinthians 1:20.
Andra Korintierbrevet.
Second Corinthians.
Blanda ihop siffrorna. Så vem är Gud?
Who is God?
Det är viktigt.
That's important.
Mose fick en helt ny uppenbarelse om vem Gud är.
Moses had a completely new revelation of who God is.
Kommer ni ihåg kungen som vi läste om?
Do you remember the king we read?
Som hade 10,000 man i sin armé.
And he had 10,000 men in his army.
Men en annan kung marscherade mot honom.
But another king was marching against him.
Och han hade 20,000 man i sin armé.
And there were 20,000 men in his army.
Och han sa, om han är en vis kung,
and he said that if he is a wise king,
så sätter han sig ner och beräknar kostnaden.
So he will sit down and count the costs.
För resultatet att möta 20,000 man med 10,000 man.
Because the result of meeting 20,000 men with 10,000 men
är katastrof.
Is disaster.
Och om jag skulle möta min fiende Satan.
Because if I met my enemy Satan.
Om jag som kristen skulle möta den här världens system.
If I met the system of this world as a Christian.
Hur skulle jag kunna stå upp emot denna fiende?
How could I face this enemy?
Och det står att om man är en vis kung,
and it says if he is a wise king,
så sätter han sig ner och beräknar kostnaden.
He will sit down and count the costs.
Alla mina män kommer att dödas.
All my men will be killed.
Det är slut med mitt rike.
That's the end of my kingdom.
Men om jag går kungen till mötes,
if I meet this king,
och förhandlar om fred,
and negotiate for peace.
Okej, jag kommer att få ta ett antal steg tillbaka.
Then maybe I have to take a few steps back.
Jag kanske blir pålagd en skatt.
Maybe I'll get some tax.
Jag kanske får ge upp visst territorium.
Maybe I have to give up some parts of the country.
Men åtminstone får vi behålla livet.
But at least we'll still be alive.
Och ibland tänker vi så.
And that's the way we think so.
Vi ser på oss själva.
We look upon ourselves.
Vi ser vilka oerhört begränsade resurser vi besitter.
And see that our resources are so limited.
Och vi säger att det finns inte en chans i världen att jag kan möta denna fiende.
And we say that no way can I face this enemy.
Jag kan inte leva det här livet.
I can't live this life.
Jag klarar inte av det.
I can't do it.
Men
but
vi har missat någonting.
Then we missed something.
Vem är det som vi tjänar?
Who are we serving?
Vem är denna Gud?
Who is this God?
Han är Elohim.
He's Elohim.
Han är den suveräna guden som styr över allt.
He's the sovereign God who's ruling everything.
Men han är också Yahweh.
He's also Yahweh.
Den evigt existerande guden.
The ever-existing God.
Som aldrig förändras.
Who never changes.
Och därmed alltid håller sina löften.
And he always keeps his promises.
Och de är många.
And there are many promises.
Och de är mina.
And they belong to me.
Så jag måste veta vem Gud är.
And I must know who God is.
Vem är det jag tjänar?
Who am I serving?
Nästa fråga vi måste ställa.
Then the next question.
Vem är jag?
We must ask ourselves is, who am I?
Den frågan ställde sig Mose i vers 11.
And Moses asked that question in verse 11.
Det är fortfarande andra Mosebok, tredje kapitlet.
Still in the Exodus 3.
Han säger där, men Mose sa det till Gud, vem är jag? Att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten.
But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt?
Och nu tänker vi oss att Gud skulle, ja, men, säga, men det vet du vem du är, Mose.
Then we imagine that God might have answered, well, you know who you are, Moses.
Och så skulle han börja och berätta liksom hans släkttavla.
And then he would start talking about his ancestry.
Och all utbildning han hade.
Yeah, all his education.
Vilka jobb han hade haft i sitt liv.
What jobs he had.
Någon slags påminnelse om den CV som han hade.
And he'd be reminded of his CV.
Men han svarade inte det.
But that's not what he answered.
Han säger, jag är med dig i vers 12.
In verse 12 says, I am with you.
Det är slutet på diskussionen.
That's the end of the discussion.
Det är den enda, det är det enda svar han får.
That's the only answer that he gets.
Han säger att vid sidan om mig,
he says, apart from me,
så är du ingenting.
You are nothing.
Så det betyder att din identitet, Mose,
this means that your identity, Moses,
den finns i mig.
Is in me.
Om vi inte har vår identitet i Kristus,
and if we don't have our identity in Christ,
så kommer vi automatiskt att ha en livslång identitetskris.
Then automatically we will have a lifelong identity crisis.
Och det har vi kanske lite då och då i alla fall.
Maybe we do anyway.
Eller åtminstone jag.
I do.
Vem är jag?
Who am I?
Vad har jag åstadkommit i livet?
And what have I done in this life?
Vad kan jag egentligen förmå?
What can I really do?
Och så tänkte Mose.
That's what Moses.
Men nu kom det en ny dag.
But now there was a new day.
När Gud uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken.
When God revealed himself to Moses in the burning bush.
Och han uppenbarade vem han var.
And he revealed who he was.
Och när han gjorde det.
And when he did that.
Då blev det också svaret på fråga nummer två, vem är jag?
That was also the answer to the second question, who am I?
Vi är hans barn.
That we are his children.
Vi är skapade till hans avbild.
And we are created into his image.
Vi är dyrbara i hans ögon.
And we are precious to him.
Han har köpt oss.
He has bought us.
Han har frälst oss.
He has saved us.
Han har gett oss allt med honom.
He has given us everything with him.
Hans namn är jag är.
His name is I am.
Jag är.
I am.
Jag existerar för evigt.
I exist forever.
Ingenting har förändrats.
Nothing has changed.
Eller jag förändras inte i egenskap av Gud.
I don't change as I am God.
Det är din trygghet.
And that's your safety.
Och du är skapad till min avbild.
And you're created into my image.
Ha inte en falsk identitet.
Don't have a false identity.
Vad är människors problem i den här världen?
What is the problem men have in this world?
Man förnekar sin egen skapare.
That you deny your own creator.
Eller man säger att man tror på honom.
Or you say that you believe in him.
Men man förvränger honom.
That you distort him.
Och undervisar någonting felaktigt om hans karaktär och natur.
And you teach something that is wrong about his character.
Så vem är Gud?
So who is God?
Vem är jag?
Who am I?
Och sen.
And then,
ställer vi en tredje fråga.
The third question.
Vad vill Gud att jag gör?
What does God want me to do?
Vad är det Gud vill med mitt liv?
What does God want with my life?
Tror vi att han har en lång lista på saker som vi ska göra?
Maybe we think he has a long list of things that he wants us to do.
Och om vi missar någonting.
And if we miss something.
Så blir han vred.
And he'll be angry.
Sur.
Grumpy.
Och pratar inte med oss.
And he won't speak to us.
För vi gjorde inte allt så stort på listan.
Because we didn't do everything on the list.
Så tänker vi då.
That's how we think sometimes.
Men faktum är.
But the fact is.
Att vad Gud vill.
That what God wants.
Det är att vi lär känna honom.
Is that we get to know him.
Första Korinthierbrevet 1:9.
First Corinthians 1:9.
Vi kallade till gemenskap med honom.
We are called into fellowship with him.
I Johannes 15:5. 15:15 förlåt.
John 15:5.
15. Jag kallade dig inte längre tjänare utan vänner.
I don't call you servants anymore, I call you friends.
Det är vad han säger, vad Jesus säger till sina lärjungar.
That's what Jesus says to his disciples.
Så när vi är lärjungar.
So when we are disciples.
Då är vi hans vänner.
Then we are his friends.
En intim, eller en intim och intensiv relation.
An intimate and intensive relationship.
Där han vill uppenbara.
When he wants to reveal
hans plan,
his plan
och hans syfte
and
med mitt liv.
And his purpose with my life.
Förbli i mig, säger han.
Remain in me, he says.
I Johannes 15.
In John 15.
Hela kapitlet talar om det.
Yeah, in the whole chapter it is about that.
Så det talar om gemenskap.
And this means to have a relationship.
Han har inte om att klamra sig fast för att behålla frälsning.
To have a fellowship, it doesn't mean that we cling on to him to be saved.
Det har vi redan fått.
Because we have been saved.
Det kan vi inte förlora.
We can't lose our salvation.
Men däremot så kanske vi inte alltid lever i gemenskapen med honom.
But maybe we don't always live in fellowship with
him. Förbli i mig.
But stay in me.
Vad vill Gud att jag gör?
What does God want me to do?
Lär känna honom.
Get to know him.
Ta lite tid.
Take some time.
Läs skriften.
Read the scripture.
Prata med Gud.
Speak to God.
Be till honom.
And pray to him.
Lyssna på predik.
Listen to sermons.
Sätt av tid.
Give him some time.
För Gud.
Give God some time.
Lev inte så intensivt.
I don't live such an intense life.
Att det inte finns någon plats kvar.
That there's no place left for God anymore.
Hur ska jag kunna höra honom?
Then how can I hear him?
Om jag inte ger tid åt.
If I don't give him time.
Och nu kommer vi till den sista frågan.
And now we come to the last question.
Vem är Gud?
Who is God?
Vem är jag?
Who am I?
Vad vill Gud att jag gör?
What does God want me to do?
Om jag umgås med honom då uppenbarar han vad han vill.
If I spend time with him. With him, he will reveal what he wants.
Och då kommer vi till någon, då kommer vi till en plats.
And then we come to a place.
Väldigt utmanande.
Which is very challenging.
Och det här lärjungaskapet, så att säga, prövas.
And this is where the discipleship is tested.
Är jag beredd att lyda honom?
Am I prepared to obey him?
I första Samuelsboken 15:22.
In 1 Samuel 15:22.
Så står det att lydnad är bättre än offer.
It says that obedience is better than sacrifice.
I det religiösa offersystemet.
In the religious sacrificial system.
Så gör vi vissa saker.
We do certain things.
Och när vi har gjort det,
and when we've done that,
då tycker vi att Gud borde lämna oss i fred.
Then we think that God should leave us alone.
Och jag kan leva som jag vill.
And I can live as I want to.
När man säger lydnad är bättre än offer.
This is that obedience is better than sacrifice.
Det finns inget religiöst system som kan tillfredsställa Gud.
No religious system can satisfy God.
Men han har gjort så att vi kan ha gemenskap.
But he has made it possible for us to have fellowship with him.
Ni vet hur vi reserverar vissa områden för oss själva.
You know that we try to keep certain areas for ourselves.
Vi säger Gud, det är okej att du gör vissa saker i mitt liv.
We say, well, it's okay, God, that you do certain things in my life.
Men stopp ett ögonblick.
But just hold it a moment.
Här har jag dragit en linje.
This is where I draw the line.
Och hit kan du inte, den kan du inte passera.
You can't pass this line.
Jag har satt upp en skylt där det står liksom privat, ingen överträdelse.
And I put up a sign where it says that private, no trespassing.
Du får inte kliva över den här linjen.
God, you mustn't come over this line.
Innanför den här linjen så styr och ställer jag.
And inside this line, this is where I decide things.
Du får göra alla möjliga saker runt omkring.
You can do a lot of things around me.
Och gärna i andras liv.
And in other people's lives.
Men inte i mitt liv.
But not in my life.
Här har jag dragit gränsen.
This is where I draw the line.
Och vi reserverar vissa områden i våra liv.
And we reserve certain areas in our lives.
Men Gud hela tiden introducerar nya nivåer.
But all the time God takes us to a new level.
Av överlåtelse.
Of commitment.
Och i första Korintierbrevet 6:19.
And in 1 Corinthians 6:19.
Vi är inte våra egna.
We are not our own.
Vi tillhör Gud.
We belong to God.
Det är en tanke som vi bara inte kan förlika oss med.
And we just can't accept that thought.
Men vänta nu.
Just wait a moment.
Gud har väl en kompletterande roll i mitt liv.
God is has like a complementary role in my life.
Och jag har ju ett religiöst system som gör att jag håller honom på ett bekvämt avstånd.
And I have a religious system, a system that keeps him at a safe distance.
Jag har ju sagt att linjen går här.
I've said that this is where I draw the line.
Jag drar en linje i sanden.
I draw a line in the sand.
Så kommer Gud och bara suddar ut
den. And God comes and just erases it.
Vad är med den här linjen?
What about this line?
Och jag drar den på nytt.
And I draw it again.
Och jag liksom försöker att hålla Gud på ett bekvämt avstånd.
And I try to keep God at a safe distance.
Men vi förhandlar inte med Gud om hans vilja.
But we don't negotiate with God about his will.
Ibland vi talar om det i fredagskväll på bönen.
We spoke about this on Friday night at the prayer meeting.
Att liksom vi tror att när vi ber en bön.
We think that when we say a prayer.
Och så tänker jag att ja okej, Gud har nog en åsikt om det, men jag har en annan.
And then we might think that, well, I'm sure God thinks something about this, but I think differently.
Och så tänker vi liksom att bönen är någon slags dragkamp.
And then we think that a prayer is like wrestling.
Vi försöker att dra Gud över på våran sida, övertyga om att vi har rätt.
And we try to pull God onto our side and we try to convince him that we are right.
Men när det står att vi ska få vad vi vill när vi ber.
But it says that we will get what we want when we pray.
Hemligheten är ett förvandlat hjärta.
The secret is to have a heart that is changed.
Att vi ber och Gud börjar att förändra våra hjärtan.
That we pray and God will start changing our hearts.
Så att vår vilja är hans vilja.
So that our will become his will.
Och då får vi vad vi ber.
And then we get what we ask.
Och det känns både normalt och naturligt.
And it feels like it's normal and natural.
Men är jag beredd att lyda Gud?
But am I prepared to obey God?
Vi har ett uppdrag.
We have a mission.
I varje evangeliet, slutet på varje evangelium.
At the end of each gospel.
Så står det att vi ska sändas ut.
It says that we will be sent out.
Att predika evangeliet.
To preach the gospel.
Vi kallar det för mission.
It's called mission.
Vi är missionärer.
We are missionaries.
Det betyder egentligen att vi har ett uppdrag.
Which really means that we have a mission.
Vi uppfyller ett uppdrag.
That we are fulfilling this mission.
Och vi tänker ofta så här, okej, Gud vill att jag ska göra det här.
We often think this way, that God wants me to do this.
Och när vi talar om att vara missionärer.
And when we speak about being missionaries.
Då innebär det en massa olika saker.
This means so many different things.
Det är inte bara de som åker till andra sidan jorden och gör någonting.
It's not just people who go to the other side of the world and do something.
Det är också de som städar i kyrkan.
But also the people cleaning the church.
Som kokar kaffe.
Making the coffee.
Som skjutsar de gamla och sjuka till kyrkan.
Drive the old people and sick people to the church.
Det är de som jobbar hårt och ger pengar till verken.
It's the people who work hard and give money to the work.
Det är de som gör söndagsskolan.
It's the people who have Sunday school.
Vi kan göra listan hur långt som helst.
And we can make this list so long.
Alla är missionärer.
Yeah, they are all missionaries.
Därför att vi uppfyller alla samma uppgift.
Of course we all have the same mission.
Men visst är det så att Gud också skickar ut oss.
Of course too, God sends us out.
På nya uppdrag.
Into a new mission.
Jag tänkte på det här, jag hörde det nyligen.
And I heard this recently.
Och jag sätter nu Bibeln här som ni vet att jag är på gång och slut.
And I put my Bible here, so you know that.
För så fort jag öppnar så blir det nya tankar. Jag hörde om en missionär, en svensk missionär.
I heard about a Swedish missionary.
Det fanns sådana förr i tiden.
Det
finns nu också.
Well,
och förhoppningsvis så säger de något vettigt.
Good.
Men jag kommer bara ihåg en grej om den här personen och kvinnan.
I just remember something about this woman.
Gud hade lagt på hennes hjärta att åka till Kina.
God had put on her heart to go to China.
Och hon byggde en, vad ska vi säga, en låda för att använda klarspråk.
She built a box.
Och den här lådan, den skulle fylla tre syften.
And this box had three purposes.
Den skulle vara en koffert för resan.
It would be like a chest for the trip.
Hon packade alla sina tillhörigheter i.
And she packed all the belongings in it.
När hon kom fram och packade ut lådan.
And then when she came to a destination.
Det var lite avlång på det här sättet.
It was like oblong.
Så skulle den resas upp.
Then it would be raised up.
Och den skulle tjäna som garderob.
And it could be a wardrobe.
Och när hon hade använt den som garderob i sin livstid.
When she used it as a wardrobe during her lifetime.
Så kom den dag då den skulle läggas ner tillbaka så den skulle bli hennes sista.
And the day came when it would be put back on the ground and it would be her coffin.
Kanske radikalt.
My son radical.
Men jag tänkte på överlåtelse.
I was thinking about commitment.
Ni vet hur vi gör.
You know how we are.
Överväga allt.
We have to think about everything.
Hur är vädret på den platsen vi ska till?
What's the weather like in the place that we go?
Hur är levnadskostnaderna där?
And how much does it cost to live there?
Finns min hobby representerad där?
Can I do my hobbies there?
Och vi går vidare. De åkte till en helt främmande plats.
They went to a totally strange place.
Hon visste att hon aldrig skulle komma tillbaka.
And she knew she would never return.
Men hon visste att Yahweh skulle vara med.
She knew that Yahweh would
den trofaste Gud.
The faithful God.
Hon hade lärt känna vem han var.
And she knew, had gotten to newly know who he was.
Och hon visste.
And she knew
att de begränsade resurserna som hon hade,
the limited resources that she
de skulle inte räcka långt.
That they wouldn't go very far.
Men med Gud,
with God,
så skulle de vara fullt tillräckliga.
That would be enough.
Och hon hade en relation med denna Gud.
And she had a relationship with this God.
Och vad var det han ville?
And what did he want?
Och i sitt umgänge med honom,
and in her fellowship with
så upplevde hon att hon skulle åka till Kina.
She felt she had to go to China.
Och sa, jag ska lyda.
And she said that I will obey him.
Och hon gjorde.
And she did.
Och när vi lyder Gud.
And when we obey God.
Så kan vi inte förlora.
Then we can't lose.
Därför att han är den han är.
Because he is who he is.
Och han är trofast.
And he is faithful.
Och han ska också göra det.
And he will do it.
I första Thessalonikerbrevet 5:24.
In First Thessalonians 5:24.
Herre, vi tackar dig idag.
And Lord, we thank you today.
Allt det du gör.
For everything that you've done.
För allt det du gör.
For everything that you do.
För allt det du kommer att göra.
For everything that you will do.
Sign oss nu idag.
And just bless us today.
I ditt namn.
In your name.
Amen.
Thank you, Pastor Mikael.
Thank you, Pastor Mikael.
Then we have to speak a little bit about upcoming events.
Vi ska prata om vad som kommer hända.
Eurocon in March.
Eurokonferensen i mars.
If you are planning on going, then maybe soon it's time to register and book your tickets.
Om ni planerar att åka så är det dags att registrera er snart och boka biljetter.
But there are some great things happening here.
Men det finns några roliga saker som händer här också.
Valentine's Day this year.
Alla hjärtans dag.
The 14th of February.
Den 14 februari.
You are thinking to do a masquerade.
Så tänker vi göra en maskerad.
And it will be at the Sabos.
Det kommer vara hemma hos familjen Sabo.
It's the 14th of February.
Den 14 februari.
What time should we say? Is this a Saturday? Sometime in the afternoon. Yeah, there will be more details, but the idea is to have some funny costume. Have some fun time together. Have some fun food. I was thinking to have like goose heart. And chicken heart.
Jag tänkte ha gåshjärta och kycklinghjärta.
Big heart.
Grishjärta.
You know alla hjärtans heart. No, that's okay. So yeah, this is the 14th of February. There'll be more details and probably we'll put it on Facebook as well.
Vi kommer ge mer detaljer sen och lägga ut det på Facebook.
Then on next Sunday.
Sen nästa söndag.
We are going to sacrifice our son. Dedicate. If you want to see that come to church, let's hear how committed we are. But this coming week, okay, we start Sunday, which is today. We actually started with something new. To go out soul winning. So that's going to be today at the Fika. We'll confront people on the streets.
Vi kommer att berätta folk på gatan.
See where they have drawn the line in the sand.
Och se var de har dragit sin linje i sanden.
How far they want to keep God.
Och hur vilket avstånd de vill hålla Gud på.
No, we try to hand out tracts and talk to people about the wonderful love of God.
Vi försöker dela ut traktat och tala om Guds underbara kärlek.
So stick around and come with us.
Så häng med oss.
After the camp.
Efter the camp.
Then tomorrow is nothing.
Och så morgonen är ingenting.
On Tuesday we continue with the RVIM Academy.
På tisdag fortsätter vi med
RVIM.
Yes. Our apologetic course.
Apologetic kurs.
And is it at your place? I'm at the ASK. 10 to 7.
Coming in ASK, 10 to 7.
Come. It was very good last time.
Det var jättebra förra gången.
Yeah, and on Wednesday there's meeting as usual.
Så på onsdag är det möte som vanligt.
7 o'clock.
Klockan 7.
At the Sabos.
Hemma hos familjen Sabo.
And Blessed Mika has.
Ja, mycket snabbt för att tiden rinner ut.
Just very quickly.
Men på fredag.
But on Friday.
Så kommer Brother Henry. Broder Henry heter han.
Brother Henry.
Och är med oss.
He will be with us.
Ja, så att på fredagar så har vi bön hemma hos oss 6:30.
So on Fridays we have prayer at our place at 6:30.
Det är inte så jätteväl besökt.
Not so many people come maybe.
Men jag hoppas inte folk tror att bön inte är viktigt.
But I hope that it's not so that people don't think prayer isn't.
Men jag tänkte också för er som inte ibland kan komma på onsdag.
But I thought if you can't come on Wednesday,
av någon anledning,
for some reason,
så finns det ett alternativ på fredagen också att mötas.
There's the alternative to meet on Friday.
Jag predikar so någonting, men inte kanske lika långt som
I preached something, but maybe quite so long.
Som nu i fredags var 18 minuter.
Like this Friday was 18 minutes.
Men då är Broder Henry med på fredag.
But on Friday, Brother Henry will be there.
Och innan det, och jag kommer att skicka information.
Before that,
so.